Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Podplay. Live från Studio 1, det här är D-Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg,
Clara Doktorow,
John Wilander Lambrell.
Välkomna hit. Det var någon som skrev i vår Facebookgrupp precis det här som vi ofta trycker på, att det här är en podcast för hela dagen. Det var någon som sa det, att jag brukar ofta lyssna på natten och det går nästan lika bra på natten som på dagen. Och det tycker jag var så kul att lyssnarna har uppmärksammat det här, att det här är liksom en podcast i skillnad från många andra som man när som helst på dygnet kan då ta sig.
Det är inte bara för hela dagen, det är också för hela natten.
Jag vet, för det var en annan som påpekade då och sa så här: menar du bara hela dagen? Jag lyssnar på natten och då fick jag förtydliga att egentligen har vi sagt fel. Det är ju inte bara en podcast för hela dagen, det är ju en podcast för hela dygnet. Ja, strunt samma, det har hänt grejer. Jag satt hemma hela dagen igår och lyssnade på Kanye Wests flickväns podcast. Jag visste inte att hon hade en podcast, men såklart hon hade en podcast. Alla människor har ju en podcast. Barack Obama har en podcast. Barack Obamas hund har en podcast. Alla har sin egen podcast.
Men säger Hallberg
har... Ja, jag har en podcast. Det är otroligt. Hasse Brontén har en som vi pratade om igår. Den heter då Forbidden Fruit. Hon har den med Nikki Takesh. Och det var ganska många intressanta. Jag ska vara lite ärlig också. Jag är ju mer intresserad nu efter det då kom ut när hon började dejta Kanye West. Det finns ju som en härlig inblick. Och då pratade hon i det näst senaste avsnittet att folk sa till henne så här: men du är bara ihop med honom för berömmelsen och för pengarna. Och då sa hon, det är så himla konstigt det där, men ärligt talat, jag har dejtat miljardär hela mitt liv. Så att det där stämmer inte. Jag tyckte inte det var, jag vet inte om det var en bra comeback.
Hon älskar miljardärer.
Jo, fast är det inte konstigt att säga att du är bara ihop med honom för pengarna? Så bara, ärligt talat, du, jag har dejtat miljardärer långt innan jag dejtat den här miljardären.
Ja, alltså den som anklagade henne för det skulle kunna använda samma argument.
Ja, det är väl inte ett bra försvar att man har dejtat massa miljardärer.
Nej, det hade väl varit så här, om hon hade sagt, jag har dejtat fattiglappar hela mitt liv, kan inte jag för en gång skulle få dejta en riking?
Bättre. Mycket, mycket bättre.
Ja.
Men det är någonting med henne som, jag vet inte, jag har kikat lite på hennes bakgrundshistoria. Och hon har ju växt upp ensam med sin pappa i New York. Och de har liksom typ varit hemlösa och bott i lägenheter som pappan har renoverat. Och han har liksom inte brytt sig så mycket om henne. Idag har inte de någon jättebra relation. Men då säger hon också att hon började klubben när hon var 14. Hon började jobba som dominatrix. Vet ni vad det är?
Ja, det är någon som är riktigt bestämd då.
Ja, men det är tydligen en laglig form av liksom sexarbete, för att det är ju ingen som har sex, utan du dominerar din kund liksom. Och hon gjorde det från att hon var 18 år gammal.
Det är ju, men alltså, hur bestämd är det så här liksom, det är, du hämtar barnen, det är inget snack, alltså det är på den nivån.
Ja, men jag tror att, jag vet inte, jag är inte så inne på det där BDSM, så att jag har ingen koll på det.
Man har inga sådana här familjeråd, utan det är bara en som bestämmer.
Men det kan typ vara att, så här, min bild av det är att liksom, den som dominerar går omkring med en andra koppel och typ så här, kliva på den med klackar och kanske lite piskar och lite sånt där.
Kliver på hela ens karriär och ens själ och ens drömmar egentligen. Idag ska vi göra ordning, sortera vinterkläderna. Så, den typen av.
Fast du är liksom inne på fel. Det är inte det som är dominans.
Alltså. Nej, men det kan nog kännas. Jag kan känna ibland som att jag befinner mig i en sån underlägsrelation. Ja. Hon säger att hon söker i alla fall inte uppmärksamheten nu. Och sen då berättar hon i podden om att hon, deras första dejt då, att Kanye ordnade, de var på någon fancy restaurang i Miami, och så ordnade han en photoshoot då fram för alla andra, och alla applåderade och jublade när de tog bilder på henne. Återigen, inte det starkaste försvaret tycker jag. Alltså,
ja, vad är det försvaret?
Ja, jag söker inte uppmärksamheten. Kolla bara vad avspänd jag är när min nya pojkvän börjar fota mig och alla jublar åt mig inne på restaurangen.
Men fan, börjar jubla åt att någon börjar fota? Det skulle inte jag göra.
Nej, men det är därför du och jag, John, inte rör oss med de rika och berömda.
Ja. Det var ju fan då. Undrar ni inte vad som hände med den ryske mannen som flög drönare över Drottningholm?
Jo, finns det en uppdatering?
Ja, men vi pratade ju tidigare i veckan om att de hade gripit en rysk medborgare för att ha flugit den här drönaren då. Och nu har den ryske mannen som greps släppts och reser nu vidare genom Sverige. Resesällskapet, han och en annan man, uppger för polisen att de bara hade stannat vid Drottningholm med sin trasiga husbil och att de ville passa på att ta lite fina bilder. Citat, det fanns absolut inga dåliga avsikter. Vi visste inte att man inte fick flyga där, säger drönarpilotens kamrat till Expressen. Ja, så slutet gott, allting gott.
Men de var bara ett gäng ryssar på genomresa i Sverige.
Ja. De hade ju kommit fram, deras husbil hade ju gått sönder precis vid Drottningholm. Och så har de sagt, vilket fint slott. Och sen, skicka upp drönaren, Sergej.
Slotski. Det är jättemärkligt från början till slut till den där storyn.
Det är det. Jag vet inte om ni har hängt med vad som har hänt med fotbollsspelaren, ska man säga, för detta fotbollsspelaren Mason Greenwood, 20-åring i Manchester United. Hans för detta flickvän la ju upp då här för några dagar sedan på sociala medier bilder där hon har då blivit misshandlad och även en ljudinspelning då som egentligen var, det var väl en våldtäkt, det låter ju som det, han tvingar sig till sex. Och det senaste som har hänt där, han är väl egentligen, John, du har säkert bättre koll än vad jag har, men han verkar som att någon har tryckt på en knapp och nu är han liksom utraderad från allt.
Ja, alltså väldigt en modern utradering kan man ju säga, som bara fotbollsspelare kan vara med om då. Nike har sagt upp samarbetet med honom och alla hans lagkamrater har avföljt honom på Instagram.
Oj.
Det är väl som man visar solidaritet med brottsoffret då.
Men han är ändå arresterad.
Ja, han är misstänkt då för sexual assault och misshandel. Ja, vi får väl invänta rättegången.
Ja, absolut, men om man säger så här, det är ju väldigt få folk som begår sexuella övergrepp som döms överhuvudtaget för bevisföringen är så svag. Här känns det ju som att det finns, i alla fall med min amatörblick, väldigt starka bevis. Men, så att det är ju såklart en sjuk situation, en 20-åring som verkar då ha växt upp i någon slags bubbla och blivit... skadad någonstans längs vägen i alla fall. Men det är ju intressant. Jag såg även att fotbollsspelet och FIFA direkt tryckte på en knapp och raderade honom ur spelet. Det känns som att det finns en knapp för alla i samtiden nu. Alltså att alla företag har en knapp som man kan trycka på.
Ja.
Och då är man, puff, så är alla spår... Alltså även om du är med i så här Hall of Fame eller någonting så raderas du ut.
Vi får se vad det tar vägen. Men vad hans fotbollskarriär beträffar... Så är det ju svårt att se honom komma tillbaka vad som än händer.
Men det kommer ju aldrig... Alltså, vilket lag... Vilken sponsor skulle... Alltså, det finns ju ingen chans i världen att han kommer tillbaka.
Alltså, att Nike hoppar tillbaka som sponsor på honom känns ju bara osannolikt vad som än händer från
och med
nu.
Nej, men det kommer ju inte hända. Såklart inte. Och med all rätta, men... På tal om att bli cancellerad, vi pratade om Joe Rogan igår. Vi har ju en egen Rogan i Sverige. Han heter Alexander Perleros. Han har Framgångspodden. I veckans avsnitt då så har han då forskaren Katarina Gospic. Jag vet inte om han uttalar henne.
Gospic tror jag det.
Och hon pratar då om vaccin. Det känns som att alla jävlar pratar om vaccinet. Och att man direkt nämner någonting om vaccinet så blir man ställd på den ena sidan. Vad ska man säga om Perleros? Han är väl en... Om man säger att Joe Rogan ibland verkar lite okunnig kanske. Eller oinsatt. Eller nyfiken sådär. Så är det ju ofta tror jag för att han... sätter sig i den rollen som intervjuare, att han säger så här, men jag är bara en observatör och att han är egentligen kanske smartare än vad han ger uttryck för i podden. Alexander Perleros är väl lite tvärtom där. Perleros tar sig an varje intervju och ställer de frågorna som vilken vetgirig nioåring som helst hade velat ha svar på. Och jag tror inte att han liksom förställer sig, utan jag tror att de där frågorna, om man har en riktigt vetgirig nioåring och Alexander Perleros som skriver frågor på varsitt papper, så är det exakt samma frågor som kommer fram. Och det såklart har sin charm också.
Det är en del av framgången.
När han har den här forskaren där så säger hon i stort sett att anledningen till att alla då ska vaccineras, även folk som inte är i riskgrupp, att det handlar om pengarna. Va? Läkemedelsindustrin vill åt pengarna. Och nu är ju folk då, vissa rasar, men också på Perleros Instagram säger vissa återigen det här som jag var inne på förut, det som man pratar om med Wahlbeck och sådär, att det är mod, va? Det är mod som visas när du då bjuder in någon som pratar så här om vacciner. Då är du modig. Äntligen någon som vågar lyfta frågan, säger Nettan. Lingontjuven säger, skönt att sanningen kommer fram mer i ljuset. Cecilia the Satellite säger, ja, Äntligen en mer öppen sanningsdialog. Det är inget ord, Cecilia Satellite. Sanningsdialog.
Det borde vara.
Ja, ja. Och så många som säger, gud vilket mod, ja. Olivia säger, allt handlar väl om makt och pengar idag. Den som inte ser det är blind och som har gjort en sån där apa som håller för ögonen. Någon säger starkt Alexander. Tack för att du belyser detta. Så himla bra, säger Oso Real 87, att sanningen förs fram i ljuset. Jag förstår inte mig på folk, men det har jag å andra sidan aldrig gjort. Jag tror inte att någon blir cancellerad här, men det finns ju...
Har du någonsin känt att känslan är ömsesidig?
Att folk inte förstår mig?
Ja.
Ja, det händer väl det också.
Ska vi inte bara ta hit en antivaxare? Alltså är det inte där det slutar?
Vadå, att vi öppnat för en...
Ja, men vi vill också ha en sån där, att vi är modiga. Jag vill också vara modig.
Jag har aldrig varit modig hela mitt liv.
Nej, men du har väl velat vara?
Ja, jag
har
velat vara.
Nu har du ju en chans att vara modig.
Har jag verkligen?
Ja.
Vadå?
Folk tycker, om vi skulle bjuda hit den där, då skulle ju vi vara modiga.
Fast det är inte... Vad är mod med det? Vad är mod med det?
Nej, men vi tycker inte det egentligen, men alla andra verkar ju tycka det.
Vadå, att folk skulle säga att vi var... Alltså att vi som...
Vi skulle kunna få lingontjuven som lyssnare, vill du inte det?
Och tappa alla de vettiga lyssnarna vi har.
Nej, jag tycker inte man ska säga
sådär. Men vi kan förvarna de vettiga lyssnarna och säga att det här är bara en one-off.
Nej, vi skulle kunna säga att det här är ett ovanligt modigt avsnitt. Sen kommer vi göra flaggan när vi återgår till vår politiskt korrekta propaganda. Förtryckt av staten, kapitalet och Anna Rastner.
Ja, det får bli fega avsnitt och sen ett som bryter av.
Episod 67, mod, stora bokstäver.
68, feghet.
Ja, ah, det var ingen dum idé alls faktiskt. Jag har alltid velat känna mig modig.
Nu har du chansen.
Ja, jag hör det.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Klara Doktorow, på tal om mod, du har gett dig in i den kristna världen.
Ja, jag funderar på om jag ska lansera en ny formatspunkt som heter Biskopnytt.
Ja,
jag tänker att det kan vara liksom, det har någonting.
Du får nog kolla med redaktionen, även Biskopnytt. Är det sexigt?
Ja, just nu är det i alla fall väldigt sexigt. För här i dagarna så såg vi då ett helt nytt begrepp som fick utrymme i media. Att bli avkragad. Har ni koll på det här begreppet?
Är det en kristen cancellering?
Ja.
Det är det ju.
Ja.
Ja, det är det ju verkligen.
Det här är ju
avkragad.
Det stora cancelling-avsnittet.
Otroligt.
Ja.
Nej, det var så att ärkebiskopen Antje Jackelén då, underbar person, jag träffade henne. Hon förkunnade domen mot Thomas Pettersson som är biskop i Visby stift. Och han hade för ett tag sedan anmält sig själv för otrohet. Han har haft en långvarig affär med en kollega inom stiftet. Då. Och så ville han väl att då kyrkans ansvarsutskott, eller vad fan de nu heter inom kyrkan, att de skulle utreda och se liksom, om det här kunde ha varit felaktigt. Han ville väl come clean, antar jag.
Men han hade alltså själv då känt att skulden var så stark att han sökte upp någon för att förmedla det här?
Ja, precis. Anmäl sig själv. Och här tror jag ju att det finns otroligt många hundra begravningar. För det känns ju som att det måste ju ha varit något fuffens alternativ. Att hans familj, hans fru kanske har varit så här, du måste göra det här nu, annars kommer jag inte förlåta dig om du inte anmäler dig själv, typ på den nivån. Eller så var det bara så att han kände att Gud sa att nu får du faktiskt gå och ta ansvar för det du har gjort. Men beslutet då var väldigt oväntat, och det är ju att han blir avkragad. Han får då inte fortsätta arbeta inom kyrkan som präst eller motsvarande. Han får inte viga människor, varför att ansvarsnämnden då inom kyrkan hävdar att man måste leva som man lär om man är biskop. Och det är ju särskilt viktigt om man är så högt uppsatt.
Ja, men får han fortfarande inleda relationer med unga pojkar?
Det är inte katolska kyrkan vi pratar om här.
Nej, förlåt, då har jag fel. Förlåt.
Ingen påve inblandad. Nej, men jag tror att det här är lite PR också från kyrkan, att man går ut och tar så här hårda tag. Också för att liksom i egen debatten, man har varit ganska öppen inom HBTQ-rörelsen och sådär. Och jag tror att man vill liksom visa att kyrkan också kan vara stram. Tänker ni inte så?
Ja.
Vi kan också cancellera.
Ja, precis. Vi kan också cancellera det.
Men var inte den kristna kyrkan kanske den första cancel culturen? Alltså var inte den första cancelkulturen egentligen? Att de, har inte de cancellerat folk i många hundra år?
Är det det allt bygger på?
Det är det allt bygger på. Men jag har faktiskt två tidigare erfarenheter av det här just i svenska kyrkan när det kommer till biskopar. Jag vet inte varför, men det är som att biskoparna har kommit till mig den här veckan. Vi kan gå tillbaka och titta då, för att det här att då Thomas Pettersson blir avkragad är ett historiskt beslut. Senast det inträffade var ju då 1954, och då fanns en biskop i Strängnäs som blev avkragad. Han hette Dick Helander.
Passande namn.
Bakgrunden var då att han hade...
You can't write this shit.
Nej, men han hade skickat ett gäng anonym brev då till präster i Strängnäs stift då inför ett kommande biskopsval. Och det var smädelser och sådär i de här breven, och Dick Helander misstänktes ligga bakom. Så han blev dömd för det här i Svea hovrätt och blev avkragad. Och sen då, det sjuka är att år 2002... så gjorde de en DNA-analys av de här breven, och då visade det sig att det är inte hans DNA på kuverten. Det är inte hans,
det var
som
inte
igen. Nej, det var typ inte Dick. Det är så jävla sorgligt.
Men vad hände med Dick? Det är ingen som vet vad som...
Han blev avkragad.
Jo, jag förstår, men vad hände?
Det är som någon slags omskärelse.
Nej, men jag tror att han fick någon resning någonstans, och sen så vet jag inte.
Ja, det borde han fått med det namnet.
Men då hade han redan gått i pension, så att när han fick resningen... Så hade, för han sa ju hela tiden att han var oskyldig.
Den där rubriken skriver sig själv. Dick fick resning.
Ja, Dick fick verkligen resning. Men på tal om avkragare då, cancellerade biskopar, så måste vi titta tillbaka på till 1500-talet. Och där hittar vi ju biskop Mattias, kommer ni ihåg han?
Mm, ja, du får påminna mig, jag minns nog, men du kan påminna mig.
Ja, men hans dotter då, Sten Sture den yngre, som krigade mot Kristian Tyrann egentligen. Och dog i striden mot Kristian Tyrann. Och då var det då Kristian den andra och ärkebiskop Gustav Trolle som liksom bjöd in till ett gästabud. Den här biskop Mattias hade ganska snabbt gått över, bytt sidor då från Sten Sture till Kristian Tyrann, och hjälpte Kristian Tyrann egentligen att bli liksom, ja, men accepterade av svenska folket så att det inte skulle bli uppror och så vidare. Så med biskop Mattias hjälp så kunde Kristian Tyrann inta Sverige och liksom annektera Sverige som en del, så att han var kung över hela, ja, men Norden.
Mm.
Och sen så, vi vet väl alla vad som hände på Stockholms blodbad. De hade det gästabudet, och sen så drog de ut då biskop Mattias först av alla och avkragade honom med ett svärd ute på Stortorget då. Och det blev början på.
Det är en rejäl avkragning. Det är inte det som skedde med han.
Nej, men det är det jag säger. Det kunde ha blivit värre. Alltså, vi ska väl, Thomas Pettersson och Dick Helander, de ska vara glada för att de slapp och bli av med huvudet i alla fall. Den värsta formen av avkragning.
Det får man verkligen säga.
Ja. Och det var allt jag hade för veckan då, när det kom till biskopsnytt. Spännande materia.
Ja, verkligen, men tror att det finns material i biskopsvärlden för att det ska återkomma varje vecka?
Det finns det ju.
Ja, fast det finns det. Fast jag tänker redan vecka
träd
ett.
Träd fram, biskopar.
Jo, fast jag tänker att redan veckan ett så måste hon gå tillbaka till 1500-talet för att hitta. Jag tänker att kanske det händer så mycket med de biskoparna annars, eller gör det?
Det händer nog i slutna rum, tror jag.
Man ska ju inte döma personer efter sitt utseende, men han den här Thomas Pettersson då, biskopen.
Men
han ser väldigt trevlig ut, som en nallebjörn måste jag säga. Vet inte vad liksom, förutom att han har varit otrogen, vad mer han har gjort, men jag vet också att det finns många som är emot det här beslutet och tycker att det var för hårt, men det är vad det är. Kyrkan måste få säga sitt.
Verkligen. Dicken måste ha sitt, som man brukar säga. Dags för 60 minuter av mys. Men sägs minut. Så är 60 minuter av mys. Det är ju bara 60 sekunder av mys. Jag tror jag sa fel.
Ja. Det är lite olika längd på minuten.
Nej, det är alltid 60 sekunder. Det är alltid 60, exakt 60 sekunder som jag pratar på.
Snart har det gått 60 sekunder.
Vad sa du?
Snart har det gått 60 sekunder.
Nu hängde jag inte med. Vad sa du nu?
Snart har det gått 60, 52, 53.
Ja, där har vi. Om det är någonting som jag är intresserad av så är det män och kvinnor som tycker att det har gått för långt nu. Det tycker jag är kul. Man ser dem ofta i, till exempel i vaccindebatten eller kanske i någon annan sån här debatt där det är lätt att vinna populistiska poäng. Alltså, till exempel. Ja, men det har gått för långt. Det är kvinnliga fotbollsdomar till exempel. Nu har det gått lite långt, va? Ska de inte hålla på med annat, kvinnorna? Och ni vet hur det är. Och då har jag två exempel som jag har sett här senaste tiden, där till och med jag, den mest, vad ska man säga, den mest progressiva mannen kanske i Sverige 2022, mannen som inte, ja, som egentligen inte tycker någonting är konstigt, som egentligen aldrig dömer någon, och som egentligen, jag ska säga, redan under flyktingvågen 2015 så tänkte jag då högt för mig själv att det där, oj, tänkte jag.
Oj vad?
Vad säger du?
Oj vad?
Det här. Där tänkte jag, så tänkte jag att jag verkligen tog ställning där under 2015 under flyktingvågen. Redan då var jag progressiv och ännu mer nu, men två grejer här då som har hänt på sistone som jag tänker nu kanske har gått lite långt. Man ser ju det här ibland, vi pratade ju om det här tidigare under hösten var det, va? När Microsoft hade sin stora digitala presskonferens och de började hela presentationen så här.
Hello everyone, I'm Natalie Gadilla. I'm a Caucasian woman with long blonde hair and I go by she, her. I'm a product marketing lead here at Microsoft and co-host of the podcast Security Unlocked with this guy.
Yes, that would be me. Hello everyone, I'm Nick Fillingham. I'm a Caucasian man with glasses and a beard. I go by he, him, and I'm a security evangelist here at Microsoft. We are so excited to be with you.
Mm. Ja, det är ju...
Det är fortfarande svårt att tro att det där är ditt skepp.
Ja, jag vet. Det här är ju som en drift med
woke-samhället.
Ja, verkligen. De presenterar sig att jag en syntolkning då, vem det är som pratar antagligen, glasögon och skägg. Då kan jag tänka, det där har gått lite långt. Jag tycker att det är onödigt. Även om jag vore svårt synskadad, alltså på gränsen till blind, så skulle jag känna att jag behöver inte all den där informationen.
Nej, och han skulle ju kunna säga, alltså, om det bara är syntolkning, ja, så skulle han kunna säga I'm a man. Han säger också identify as a him.
Ja, det är mycket.
Ja, men det är liksom mer mycket än bara syntolkning, ja, känns det som.
Två andra sådana här exempel där till och med jag, den mest progressiva mannen i Sverige 2022, har tycker att nu har det gått lite långt. Okej, okay. Jag sitter på Gotlandsbåten i somras och är på väg dit. Och då visar de en film på storbildsskärmarna på tv-apparaterna. Och då är det ett par bredvid mig som försöker hänga med i filmen. De har skruvat ner ljudet för det går inte att, det stör väl då antagligen. Så det är bara textning. Och textningen då av filmen, en man som heter Ove, är på arabiska. Jo då! Och jag ser att mannen bredvid mig, han kokar. Han säger, ja det fattar man ju, för det hade varit smidigare hår på svenska, va. Då tänker jag, har det gått lite långt nu när vi har textning på arabiska på en film med en man som heter Ove.
Men hade de inte bara valt fel? Det går väl att välja vilket språk man vill ha.
Ja, jag vet inte.
Det var ju kanske inte var den smartaste killen på båtet.
Gå för långt tycker jag.
Nu har det var inte kaptenen.
Nej, det var inte. Jag tänker bara om man har sina glasögon på sig så att säga, så kanske man skulle kunna gå upp i limningen om man satt och såg och ville se en film och så får det arabisk text utan ljud. Jag bara tänker att nu lever jag i mitt eget Golgata. Ja, okej. Okay. Nu har det gått för långt. Jag bara tog vaccinet igår och då går jag in i ett sånt här litet bås och då är det en sån här väldigt progressiv liten läkare som ger mig då dosen och då har hen sina vacciner i en liten plastbytta med Pride-flaggan på byttan. Och hon tittade ner hela tiden sådär. Mm. Hon sneglade ner mot sina Pride-flaggor som att den här läkaren var lite bättre än alla andra. För hon förvarade då sina vaccindoser i någon slags i en HBTQ-vänlig miljö.
Du fick ett Pride-vaccin.
Ja, men det är det jag tänker. Om jag ska ha glasögonen på mig ska jag säga. Det hade varit roligt att bara gå in i karaktär som en superhögerväljare och skrika. Hon ger mig gay här inne! Hon gör mig gay här inne!
Hur känner du dig efterhand nu då?
Ja, jag känner mig straight alltså.
Ja, du gör det?
Ja, men jag ska vara tydlig med det också. Jag är ju alltid på gränsen till gay. Alltså även när jag så att säga är väldigt nära vagina så kan jag ju tänka, wow! Att det här skulle också kunna vara en penis. Alltså jag är ju verkligen, jag dömer ingen. Ja, men jag dömer.
Gör det?
Men det skulle vara kul att testa om det här vaccinet var ett Pride-vaccin. Om vi kan ta in någon snygg manlig kollega här, eller som identifierar sig som han, och ge dig en, vad heter det, en lapdance. Och se hur du reagerar.
Jag tror att det är det här som är me too, John. Det är me too.
Vadå?
Och jag tror också att om vi pratar om Pärleros eventuella inställning till vaccin och hur de funkar, så tror jag inte heller vi ska sprida teorin om att det är så homosexualitet sprids i samhället, att man får vaccindosen.
Gud vad feg du är.
Ah! Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Torsdagar här i TDM innebär att vi tittar närmare på ett krimfall. Vår krimprofessor John Wilander Lambrell, han är precis som Leif G.W. Persson, fast vaken.
Krimmorgon.
Högst älskat segment där. Varje torsdag tar du an ett nytt fall. Vilket fall har du ögnat mot idag?
Ett fall som jag vill hävda saknar motstycke i kriminalhistorien.
Man säger ofta det, motstycke. Men det här menar du verkligen är, saknar motstycke?
Ja, det saknar motstycke, okay, i kriminalhistorien.
Ja, just det.
Och fallet kallas väl för Überlingen 2002.
Mm-hmm.
Och det var då ganska exakt 20 år sedan idag som ett ryskt passagerarplan lyfte från Moskva klockan 20.48 för att flyga mot Barcelona. Helt i sin ordning. Men samtidigt så är ett fraktplan från DHL på väg åt motsatt håll. På passagerarplanet finns 69 passagerare och på fraktplanet finns alla Kaja Cosmetics returnerade julkalendrar.
Oj, stort plan då.
Ja, de fick ju flyga flera omgångar då. Men när planen kommer in i tyskt luftrum så märker flygledningen som sitter i Zürich i Schweiz att de ligger på samma höjd. Och det är något som inte är liksom så ovanligt. Men då är det upp till flygledningen att ta kontroll för att justera höjden på planen. Och vid detta tillfälle var två flygledare i tjänst i Zürich. Men en av dem var på rast. Så en ensam flygledare var ansvarig för hela det luftrum som han ansvarade för då. Och han heter Peter Nielsen. Och han hade ansvaret för att övervaka 2 radiofrekvenser och 2 radarskärmar. Och klockan 23.34 så varnades besättningen ombord på passagerarplanet av antikollisionssystemet ombord, alltså ett sånt automatiskt system, varnade för att de låg på kollisionskurs med ett annat flygplan. Och strax därefter uppmanades besättningen av flygledaren Peter Nielsen att gå ner till en lägre höjd, vilket passagerarplanet gör. Men några sekunder senare så fick besättningarna på båda flygplanen, passagerarplanet och fraktplanet, en varning från sina system. Och passagerarplanet fick order om att stiga och fraktplanet om att sjunka. Det är lite krångligt det här, men besättningen ombord på ena planet försökte reda ut vilken order de skulle lyda. De fick motsatta order från flygledaren och från sitt automatiska system på flygplanet. Är ni med?
Ja, jag tror det i alla fall. Det är 2 plan i alla fall som är på väg att krocka.
Ja, precis. Mm. Och då säger det automatiska systemet ombord på planet lyft. Ja. Och flygledaren Peter Nielsen i Zürich säger gå ner. Så de sa emot varandra då lite grann. Det är som när Benjamin och Bianca ska försöka bestämma vilket familjenamn de ska utnyttja när de bokar restaurang då. Wahlgren eller Ingrosso.
Ja, det är svårt så kan man få olika.
Ja, men det kan vara svårt att veta. Vad ska man välja? Ja, alltså man vet ju inte vad utfallet blir. Så 7 sekunder efter datorns varning så upprepade flygledaren sin uppmaning till besättningen om att sjunka. Och då bestämmer det här planet för att vi gör som flygledaren säger. Vi väljer hans sida av det här, inte vad planet säger. Och enligt då gällande regler 2002 så fanns det ingen klar bestämmelse om vilken order som skulle följas först. Instrumentet eller flygledaren. Liksom, ska man välja Joe Rogan eller Neil Young ungefär? Man visste inte. Och detta missförstånd ledde nu till att man åter låg på kollisionskurs. Och efter ytterligare några sekunder fick besättningen ombord på DHL-planet en varning från sin dator om att sjunk ännu mer. Man kontaktar flygledningen och meddelar, nu ändrar vi vår flyghöjd. Och nu fick då även den ryska besättningen en ny varning från sin dator och att man måste stiga. Så det är liksom oerhört krångligt här vad som händer. Det är nya varningar hela tiden. Flygledaren säger emot planet och vice versa. Och i det ögonblicket så får de två piloterna syn på varandra.
Mm-hmm.
Och det är inte, om man inte kan så mycket om flyg och sådär, så är det inte bra.
Nej, det här är
om du
nej.
Ser ett annat flygplan nej. Framför dig när du flyger, det är liksom
det är dåligt.
Det behöver inte en flygledare berätta för dig att det ska du inte göra, så att säga.
Nej, just det, det är inte optimalt. Nej.
Nej, det är inte optimalt. Och jag menar, båda reagerar ju då som jag antar att man gör, det vill säga att man börjar gira kraftigt, de svänger tyvärr då åt samma håll för att försöka undvika den här kollisionen. Men det är förgäves, de är också för nära varandra. Och klockan 23.35 kolliderar de två planen på en höjd av cirka 35 000 fot. Stjärtfenan på DHL-planet, fraktplanet då, träffade det ryska planet på vänster sida nära nödutgångarna vid vingen. Det ryska planet bröts i fyra delar och större delen av planet havererar på ett fält då utanför Überlingen som är en liten stad i Tyskland. Medan Boeing-planet, passagerarplanet, fortsätter cirka 8 kilometer norrut och havererar i en skog. Ingen ombord överlevde på något av planen. Och de moderna radarsystem som har ju en funktion som ska varna flygledningen om flera flygplan ligger på samma höjd. Det systemet, som också det finns i Zürich, det var avstängt för underhållsarbeten den kvällen.
Nej.
Det var ju en otur då för de här planen.
Nej.
Ja, det var ju dumt då. Jag tänker att om man har ett antikollisionssystem, radarsystem, så kanske man inte, jag vet inte, kan man inte underhålla det samtidigt som det är igång så att säga.
Det är lite som man tänker ibland med lärarna, att när skolorna sen väl drar igång så har de ofta några sådana personaldagar.
Ja.
Så säger vi, skolan är stängd nu. Så bara, varför, ni kunde inte tryckt in era informationsmöten på när alla barn inte var där?
Jag antar att de är typ ute och super då eller någonting annat. Alltså det är bara en förevändning.
Lärarna eller systemet?
Både och.
Okay.
Flygledarna och lärarna. Och kanske tillsammans. Och det slutar inte där då. Utan flygledningen i närliggande Karlsruhe, de hade det här varningssystemet i bruk då. Det låg inte ner för underhåll och de såg att de här två planen var på väg att krocka. Och man försökte då ringa flygledaren i Zürich för att varna, men på grund av ett problem med ett Zürichs telefonsystem så lyckades man inte nå dem. Det här var ju givetvis en fruktansvärd händelse, men vad tänker ni då, har det här i krimmorgon att göra?
Ja, jag ska vara ärlig, jag har tänkt ett tag nu, men jag ville samtidigt inte avbryta om du var på väg någonstans.
En flygplanskollision, ja, i krimmorgon, nej, väldigt märkligt.
Jag tror många med mig har tänkt här de senaste minuterna, tror han att han är med i flygplatsmorgon?
Åh, det skulle jag vilja ha någon dag också. Flygplatsmorgon.
För där vill man absolut prata om flygkrascher i flygplatsmorgon.
Kanske inte första avsnittet, men...
Vi pratar om en lyckad flygning. Bara
en lyckad första charterflygning mellan Stockholm och Palma.
Ja, planet lyfte och landade helt i säkerhet. Men det är ju då vad som sker efter det här som gör det inte bara till ett krimfall men också till det, något helt unikt i kriminalhistorien som jag var inne på i början. För flygledaren som varit ansvarig för planen, Peter Nielsen, mådde inte direkt bra efter det här, kan man säga. Alltså förstå ångesten när han vaknar dagen därpå. Jag menar, jag får ångest om jag har sjungit Sarex genom eld och vatten på bardisken kvällen innan. Men det kan inte vara någonting mot det här.
Nej, det tror jag inte.
Nej. Jag har sett dig sjunga Sarex också. Jag förstår den ångesten.
Flygledarföretaget bad så småningom om ursäkt och tog på sig all skuld. Man betalade också ut skadestånd till alla anhöriga. Men någon annan som inte mådde bra efter det här var Vitalij Kaloujev. Oklart om han är släkt med den här drönarpiloten i Drottningholm, men han hade i alla fall förlorat sin fru och sina två barn i kollisionen. Flygledningsföretaget erbjöd honom 1 miljon i skadestånd om han skrev på ett dokument som innebar att han inte fick stämma dem.
Mm-hmm.
Och det här blev han ju då såklart rasande över. 1 miljon, inte jättemycket pengar kanske. Och han ville få till en träff med företagets vd och den här Peter Nielsen då, flygledaren. Men de sa nej. Vitalij, det blir ingen träff. Samma svar ungefär som jag fick när jag bjöd ut en av tjejerna i Timotej för 10 år sedan.
Istället... Var det hon med dragspelet?
Ja, jag testade på alla.
Vill man inte heller ha någon på flöjt?
Jag vet inte. Istället så anlitar Vitalij en privatdetektiv som söker upp Peter Nielsen, flygledaren, och berättar var han bor. Vitalij bestämmer sig för att åka dit. Och den 24 februari 2004, 2 år efter olyckan, så står Vitalij och väntar på Peter Nielsen när han kommer hem med sin fru och sina barn till sitt hus i Zürich. Alltså Vitalij som har förlorat sin familj i den här kraschen står och väntar på flygledaren 2 år efter vid hans hus i Zürich. Han ber att få prata med honom, han visar bilder på sina barn och vid något tillfälle tar han upp en kökskniv som han tagit med sig hemifrån och hugger Peter Nielsen till döds på hans veranda.
Fy fan.
Sedan åker han tillbaka till sitt hotell. Vitalij döms till mord året därpå. Han erkänner ju det här. Han släpps ut efter bara 2 år efter en överklagan då man ansett att hans psykiska tillstånd inte tagits med i beräknande när man fastställt den första domen. Och Vitalij återvänder till Ryssland där han faktiskt gör myndighetskarriär. Han gör myndighetskarriär i en liten delrepublik där. Bara här om året fick Vitalij faktiskt ryska statens hedersmedalj för sitt arbete i den här republiken. Det är ungefär som att Lasermannen skulle få medalj för sitt arbete i Region Stockholm.
Men det är ju så sjukt. Vadå, en dömd mördare?
Som då ansågs vara så psykiskt instabil att han inte kunde hållas till svars då för det han hade gjort.
Precis, ja. Och där slutar den osannolika historien om flygkollisionen ovanför Überlingen och det lika osannolika efterspelet.
Det blev ju ett krimfall till slut.
Ja, ett jäkla konstigt krimfall.
Men jag tänker också som en liten kommentar till det, att jag tror att ändå förståelsen för någon som mördar någon för hela sin familj, att den liksom ändå är starkare än mycket annat. Alltså så här, du blir inte cancellerad för att du har mördat någon som har mördat hela din familj. Förstår du?
Du menar att Vitali blir inte avkragad för det här?
Nej.
Han fick hedersmedalj istället.
Ja, det är motsatsen till avkragning.
Ja. Och efterspelet var ju väldigt mycket att den här domstolen faktiskt släppte honom mycket för att de nog tänkte, ja men jag skulle ha gjort samma sak.
Ja, exakt.
Kanske.
Ja, just, han går in i mordet med någon slags sympati i ryggen.
Ja, det är väl bara spekulationer, men man kan ju tänka sig det. Ja, annars är det svårt att bli utsläppt efter bara 2 år när man blir dömd till mord.
Verkligen. Olika faller livets lott. En del trycker dem på en knapp och är man borta för evigt. Sen i vissa fall så mördar man någon och får hedersmedalj. Vi hoppas att vi i alla fall är tillbaka imorgon. Då är det fredag. Då ska vi lyssna på Mellolåtarna till helgen som har släppts och ger lite tips och sånt där. Och sen så har vi lite tips på en mexikansk specialitet också. Jag brukar alltid äta det där på fredagarna. Vi hörs imorgon. Det här var det modiga avsnittet, tror jag. Eller visar vi någon mod eller?
Lite tycker jag.
Ja, lite mod. Ja, vi ska försöka vara modigare imorgon. Vi hörs då. Hej.
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 Podplay, en del av Power Media.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.